Hörrni, ni vet att vi älskar Pepsi och Pepsi är alltid med oss. Nu är det äntligen dags för tävling, Gusten. Det handlar om att man ska skanna QR-koden som finns på en Pepsi Max-flaska eller burk. Spelet dyker upp på telefonen, man ska spela spelet och sen ska man dela eller ta en screenshot av sitt score och lägga upp på Instagram Story eller Twitter och tagga hashtag Toto Pepsi. Och man gör inte det här bara för äran. Man är också med och tävlar och har chansen att vinna en äkta Champions League-finalboll.
Jag vet inte hur mycket du har tänkt på det här nu under våren när du har följt Champions League-slutspelet, men Pepsi har ju verkligen draperat de här slutspelsmatcherna.
Ja, för fan.
Och då kan jag känna hemma i soffan att fan, det hade ju varit kul att vara där ute på gräset och spela de här matcherna, men kan man inte spela Champions League-finalen själv, då kan man i alla fall tävla i Pepsi Max Toto Champions League-tävling.
Jajamensan, upp med er telefon, skanna QR-koden på en flaska eller en burk Pepsi Max. Dela eller ta en screenshot av din score och lägg upp på Instagram Story eller Twitter och tagga hashtag Toto Pepsi.
Lycka till och tack Pepsi. Känner varmt välkomna till Toto Balutto. Vi har finfrämmande återigen. Förra veckan så var det förbundskapten Janne Andersson som var här och gästade oss. Idag så är det hans följeslagare, kompanjon och assisterande förbundskapten Peter Wettergren som har tagit plats på stolen du valde att kalla för lite lustig.
Tack så mycket. Man sitter inte jättebekvämt, men jag kanske hittar en bra ställning här under resans gång.
Du får vända på det som Janne gjorde. Jag lovar, då kommer du trivas.
Ja. Thomas Wilbach har lagt 50 000 på de här stolarna och nu försöker han hålla minen kring Wettergrens sågning av ergonomin här i stolarna.
Nej, men så är det.
Hur är läget?
Väldigt bra. EM vankas så man börjar bli vråltaggad och laddad.
När vi spelar in det här så är det knappt 2 veckor till trupputtagning. När ni hör det här så kommer det vara knappt 1 vecka till trupputtagning. Det slogs nyligen fast, i alla fall sett till inspelningsdagen, att det blir 26 spelare ni kan ta ut och inte 23 eller någonting annat. Janne var ju här och pratade om att han gärna såg att det skulle bli 26 spelare med tanke på coronapandemin och allt som kan hända med ifall man får in smittan i truppen och så vidare. Hur mottog ni beskedet när det nu slogs fast att det blev 26 spelare?
Väldigt positivt. Vi har faktiskt tänkt att det kommer att bli 26 spelare, som vi fick ganska starka signaler på det. Så att vi är glada för det.
Jag misstänker att en del spelare som är såna här lindansare som står på tröskeln att vara med i truppen, att inte vara med i truppen, som kanske inte har så mycket att göra med vare sig startelva eller speltid, känner också en upprymdhet för att man då får vara med på äventyret. Det måste vara en sån jävla kick att bara få vara med på ett mästerskap även fast man inte tillhör startelvan. Vad tror du, Thomas?
Ja, nej, men självklart. Och sen är det som Peter säger här, Janne var ju inne på det och var ganska tydlig tycker jag kring känslorna om det. Att han verkligen ville få till 26 spelare. Och jag vet inte om jag har fel här, men det känns som att det passar Sverige ganska bra också. Alltså jag tänker att i vissa landslag så vill du ha en lite tajtare trupp. Man vill inte ha för många liksom runt om, men det känns som att Sverige som gemenskap och som grupp i ett omklädningsrum mår ganska bra av att ta ut kanske en erfaren spelare som är väldigt bra ledare för gruppen och sådär.
Absolut, och sen är det ju så att vi har ju gått ganska lite mer än 23 spelare i normala samlingar. Vi har ju varit på 25 stycken, så vi är ganska vana vid att ha några spelare extra och bara alla känner sig delaktiga och bidrar med det de kan. Det är viktigt, så att
slipper ni släcka in presschefen på topp också i övningar för att få till det?
Ja, det är väl den sämsta laguttagningen jag har gjort någon träning. Det var när jag satt Kekambo som forward. Orörligare forward har man nog inte sett, men han försökte ändå så gott han kunde.
Mm. Vi ska alldeles strax kasta oss in i en klassisk faktaruta. Det är fan länge sedan vi gjorde ett regelrätt gästavsnitt, så det känns väldigt roligt att vi ska måla bilden av både människan och fotbollspersonen Peter Wettergren. Mm. Men bara kort, när det är nu bara några veckor kvar till mästerskapet drar igång, det är bara några dagar tills ni samlas och truppen tas ut och så vidare. vad försiggår i kroppen och i skallen?
Ja du, man tänker väl fotboll 24 timmar om dygnet. Man ser allt man kan se. Man följer alla våra spelare, både den inhemska ligan och de utländska ligorna med svensk intresse. Så att ja, man är väl kanske inte den bästa sambon i det här läget.
Men har du även börjat kika på motståndet? Har du kollat extra på IFK Göteborg för att Hamsik spelar där? Vad har han egentligen att bidra med till det slovakiska landslaget och så vidare?
För att vara ärlig så var jag faktiskt och kollade på Blåvitt AIK, och det är klart att jag tittade lite på Hamsik när han kom in där, och även nu matchen mot Halmstad. Så man är ju lite sjuk i huvudet där, alltså man sitter ju och kollar lite på honom även om man ska kolla på de svenska spelarna, men ja. Det gör man, absolut. Och motståndet för övrigt, så har vi ska ha ett möte nu med alla våra scouter som har, det är Tom Prahl och Lasse Jakobsson och Kristoffer Bernspång som ansvarar för motståndet, så vi ska ha ett möte med dem här om en vecka.
Hur ser det ansvaret ut? Har de varsitt land eller jobbar de brett och tillsammans?
Kristoffer Bernspång är ju den som är med alla lag så att säga, och roddar med det och gör en layout och tar fram bilder och så här. Sen har Lasse Jakobsson hand om Spanien och Polen, och Tom Prahl har hand om Slovakien.
Jag tycker det är lite trist rent terminologiskt att ni har gått från spion till scout. Det låter så jävla mycket roligare och hetare och mer kittlande när ja, men det har varit allt från Benny Lennartsson till Göran Göransson, att de har varit just Polens spion, eller Kjell Jonevret var Frankrikes spion.
Ja, jag har också varit spion.
Exakt.
Så att vi kan kalla det spion, det låter lite häftigare.
Jag tycker vi tar tillbaka spion.
Jobbar lite undercover.
Ja, exakt.
Jag vet Lasse Jakobsson stod tryckte mot en husvägg när han skulle kolla Sydkoreas träning där, och de bytte nummer på sina spelare, så de försökte göra allt för att vilseleda Lasse. Men
är det mycket sånt du som har varit spion? Att man försöker vara inkognito?
Ja, det finns ju...
Älskar har du tagit spion, på dig någon mössa någon
älskar
gång?
Älskar spion har satt sig direkt igen.
Ja, men det finns ju några stories som kanske inte är officiella, som jag själv har varit med om också. Och även min kollega Reina Almqvist, vi jobbar ju tillsammans ihop med Jonivret under Eriks tid där, så att vi har några stories där som vi kanske inte ska berätta.
En kan du väl bara skicka ut direkt här, så vi kommer i stämning.
Ja, och du, vad ska jag säga? Jag tror att Adreine satt i en loge och såg Englands landslag träna i Ukraina.
Mm-hmm. Och sen hur han kom in i den logen och så hände det förtäljer inte.
Reine Almqvists memoarer hade man ju haft högt upp på önskelistan.
Oh ja.
Benny Lennartssons också. Men Lasse Jakobsson, vilket land ansvarar han för nu?
Spanien och Polen.
Spanien och Polen. Lasse Jakobsson, Polens spion med rätt att döda. Hade jag gärna sett. Ja. Men rent konkret då, är du liksom klar med typ träningspassen de första när ni samlas, eller kommer det senare in på, och har man förberett klipp till teorisittningarna, eller hur förberett och klart är allting just nu?
Den första veckan är ganska klar. Vi har ju då, vi brukar alltid gå tillbaka till förra samlingen, för vi vill ju visa spelarna det färskaste vi har. Och se sig själva i action tror vi väldigt mycket på. Och så jag har tagit ut klipp på vår senaste samling och sen teorigenomgångarna. Det handlar ju mycket om hur vi vill spela anfallsspel, hur vi spelar försvarsspel, alltså grunderna, våra principer. Sen när vi kommer in mot Spanien så kommer man välja ut de principerna som blir viktiga i den matchen. Så där framme är vi inte riktigt. Men första veckan på pre-campen i Båstad är helt klar.
Får man lägga band på sig själv ibland? Att nu räcker det, Peter. Nu kan jag inte göra mer.
Nej, men det är ju det man alltid frågar sig, och det är det som man är lite halvsjuk i huvudet. Att man tror ju hela tiden att man kan göra lite mer, och men jag brukar tänka, om jag vore spelare då, vad är det jag vill ta emot ifrån tränaren? Så att eftersom man har varit både spelare och tränare, så tror jag att jag brukar hitta den balansen ganska bra.
Jag tror att det var Axén som sa att fotbollsspelare är inte förmögna att ta in mer än max 5-6 minuter. Sen så blir det liksom fullt i inkorgen och så zonar man ut. Hur resonerar du kring det där? Hur mycket går det att preppa spelarna med, att förbereda dem med, att ge dem rent teoretiskt?
Nej, men jag tror att spelarna idag är mer mottagliga än vad de var förr i tiden.
Handlar inte det om utbildning också? Alltså hur man har blivit förberedd inför elitfotbollsspelandet? Att det kanske går in i ungdomsåren mycket mer också med förberedelserna?
Precis, det var inne på. Och sen så är det så också, vi jobbar med en pedagogisk form där vi börjar med det teoretiska, sen tar vi ut det på plan. Så att teorin i all ära, men det var det ju ut på fotbollsplan sen som gör det viktigaste. Det är det spelarna känner igen sig, och där trycker vi ännu mer. Men allt ligger till grunden för den teoretiska genomgången.
Just pedagogiksträngen på lyran måste vara otroligt viktig när det kommer till att vara fotbollstränare. Att få ut det man vill att sina spelare ska liksom förstå.
Absolut, och det handlar ju mycket om att du har byggt relation med dina spelare, för att har du inte den relationen så tror inte jag att du når ända fram till dem heller. Så att det är många saker man behöver tänka på det, men samtidigt är det som jag tycker är roligast med fotbollstränarskapet.
Jag har många både nära vänner och flyktiga bekanta som har haft dig som tränare i både landslag och inte minst Elfsborg. Jag skulle säga att den sammantagna bilden och det slutgiltiga kvittot på Peter Wettergren, det är att det alltid är så jävla roliga pass.
Ja, kul att höra. Jag försöker ju tänka lite om jag själv vore spelare. Man ska aldrig glömma bort det. Om jag är ute på fotbollsplan, vad skulle jag vilja göra? Så roliga träningar med ett tydligt budskap i det, det försöker jag jobba med.
Och vad är det för beståndsdelar rent konkret som gör någonting roligt kontra att det är lite segt och trist och monotont?
Ja, men en isolerad passningsövning kanske inte är den absolut roligaste, utan någon form av tävling, för det är ju tävlingsmänniskor som håller på då. Och gärna några mål med också, det är viktigt. Och sen att du kan ändå jobba med vad du nu vill träna på, om det är försvarsspel eller anfallsspel. Men om man lägger in mål och lite tävling så brukar det bli ganska bra drag i övningen.
Plockade du upp Dumleklubborna av Jon Rätt?
Nej, det gjorde jag inte, utan det är hans grej. Jag brukar inte ha någon belöningssystem på det sättet.
De tog ju bort Dumleklubborna, och då hade vi hade haft Jon Rätt här, och han hade pratat om det och haft med sig Dumleklubborna genom hela tränarkarriären. Så jag införde ju det på tjejlaget som jag tränade 12-åringarna, och det blev ju givetvis en dundersuccé. Du pratar om att liksom ha roligt på träningen. Nu har jag ett exceptionellt lag med många tävlingsskallar liksom i laget, vinnarskallar som vill vinna i alla moment. Så det är väldigt enkelt att få dem motiverade och få igång dem. Men som du säger, när det är monotoma passningsövningar, vilket de behöver i 11-12-årsåren också för att gnugga lite.
Absolut.
Så blir det trist sådär. Men vill man få igång dem, vill du ha energi på träningen, och det går ju inte att strössla med, men ändå, då lägger du in Dumleklubban. Då är de beredda att döda varandra där ute för liksom, att få den där jävla Dumleklubban i slutet av passet.
Då får jag ta med mig det till Båstad, får vi se om det funkar.
Jag skickade ut det till föräldragruppen. Slutade med att alla då började köpa på sig Dumleklubben. Så nu har jag ju ett helt lager bak i bilen med Dumleklubben.
Det kan bli en rejäl magsjuka om ett år när de där gått ut.
Kanske det.
Men bara på det, sista frågan innan vi ger oss in i faktarutan. Sätter du någon personlig prestige i, och är det viktigt för dig att dina tidigare och nuvarande spelare tycker att dina pass är roliga, eller är det bara smink och någonting som är sekundärt? Det viktiga är att folk lär sig och att det blir resultat.
Ja, men jag har ju alltid lidit av lite prestationsångest, så varje träning jag går ut till så tänker jag att det här ska bli den bästa träningen jag någonsin har gjort.
Då förstår jag att man har prestationsångest.
Ja, men det, jag är alltid
en jävla ribba att lägga.
Ja, men det, jag tror ju det. Gör du det, sätter du ribban högt så kanske du inte når ända högt, men du blir alltid väldigt, väldigt bra. Så att ibland så sätter jag ribban lite för högt för mig själv, och då kan jag må dåligt av ibland.
Toto Balotto är sponsrade av NLY Man. Ni vet ju att till och med den 31 maj så får man 20% rabatt på precis allting man handlar på nlyman.com. Där finns snygga träningskläder. Där finns marknadens mest uppdaterade denimsortiment. Där finns det så mycket snygga skjortor och shorts och skor och strumpor. Och precis allt du kan tänka dig vilja bära här nu under våren och sommaren. Men kanske har man inte 10 lax till övers i fickan som ligger och dammar.
Ja, men det är otroligt generöst av NLY Man att skicka ut 20% med koden TOTO20. Det tycker vi ju verkligen. Och så ringde de oss och så sa de: ska vi ta en tävling? Och vi älskar ju tävlingar, och vi vet att våra lyssnare älskar tävlingar. Så nu kör vi på Instagram en tävling där man har chansen att vinna ett presentkort på just 10 lax, Gusten. Det är fan helt otroligt.
Det enda ni behöver göra, det är att hålla utkik på vårt Instagramkonto. Och för er som mot all förmodan inte vet vad det Instagramkontot heter, så är det alltså Tutto Balutto som kontot heter. Och där kommer den här tävlingen att gå av stapeln. Så häng med oss där, och kan ni inte vänta så är det bara surfa in på nlyman.com. Utnyttja koden TUTTO20, ni får 20% rabatt på precis allting.
Tack Nlyman!
Okej Peter, här kommer nu våran utsmyckade, utbredda och som brukar ta väldigt lång tid faktaruta.
Jag har glömt bort den.
Aha. Ja, men då blir det som nytt för dig.
Spännande.
Igen. Fullständigt namn?
Frank Peter Wettergren.
Ålder?
53.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Glad, öppen och dålig förlorare.
Var är hemma för dig?
Ja, det är väl Ödeshög. Eftersom jag är uppvuxen där så har jag tillbringat en väldigt stor del av mitt liv där, och jag har min familj och mina systrar där, så att Ödeshög är nog hemma.
Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
Uff, svår fråga. Jag kan förstå att att fansen hyllade honom där och
att han rycktes med.
Att han rycktes med. Sen, ja, det är jättesvårt att svara på. Jag tycker att man måste få visa känslor som tränare. Man är inte mer än människa.
Du lutar mer åt att det kanske var fel då?
Ja, kanske. Ja, de har ändå bestämt sig för att anställa honom som tränare i Helsingborg, och att man tackar sina gamla fans, det tycker jag man kan göra utan att få spark.
Vi har ju haft många gäster som precis som du varit verksam inom den svenska fotbollen länge, som har suttit precis som du och resonerat kring den här frågan, börjat i änden av att men det är väl klart att Sören måste få visa känslor, och jag kan ändå förstå det, men sen så tänkt ett varv till och landat i, å andra sidan,
ja,
det var fan i mig över gränsen, ja. Så kanske ändå att Helsingborg gjorde rätt.
Det
är inget dåligt firande.
Man kanske får tona ner firandet lite. Man kanske hade räckt att applådera till publiken. Man får ändå tänka vilken arbetsgivare man har nu och vilka signaler man sänder till sina egna fans.
Vad lägger du pengar på?
Oj, oj, oj.
Förutom Las Brasas.
Ja, god mat är ju väldigt trevligt. Jag älskar ju god mat, och det kanske syns också. Så att där lägger jag en del pengar. När man kan resa så brukar jag också lägga en del pengar på resandet. Jag tycker det är kul att komma till nya platser och uppleva nya saker.
Det är lite mer restriktioner att förhålla sig till här nu under det senaste årets landslagssamlingar och sådär. Men innan coronan, hade ni någon sån här gå ut på stan och käka kväll med ledarteamet i landslaget? Och vem är det i sådana fall då som rekar restaurangen?
Ja, i alla fall vi som jobbar med fotbollen, vi brukar efter varje scoutmöte gå ut och äta. Och,
spionmöte.
Ja, spionmöte, förlåt. Och där är väl Kristoffer Bernspång också ganska glad i maten. Janne är väldigt glad i det, och jag. Så att det är väl vi tre som brukar bestämma var vi går.
Janne känns långt ifrån de vita dukarna.
Han är mer pelikan än Las Brasas kanske.
God mat, sen spelar det ingen roll hur stället ser ut.
Var det Bernspång som gick upp så jävla mycket under, ja, Rysslands VM?
Ja, det var nog inte bara han. Jag tror Janne säger det för att skydda sig själv lite också.
Bernspång satt och käkade carbonara 30 dagar.
Och det var nog, ja, det gjorde han och många andra också, kan jag säga.
Jag tror vi snackade om den där carbonaran. Jag undrar om det var grädde i den. Jag var väldigt intresserad när Janne var här för något år sedan.
Ja, den är sjukt god. Alltså. Man äter som man... ja. Spricker.
Men du har aldrig varit någon dyra klockor, dyra bilar, utan det är mer pengarna kan man lägga på god mat.
Ja, upplevelser tycker jag. Man kan inte bli rik på pengar, brukar jag säga. Man kan bli rik på upplevelser, så upplevelser för mig är viktigt.
Ursäkta om jag generaliserar och är fördomsfull, men det känns som att du och Janne och en hel del andra ledare från er generation kommer från ett annat föreningssverige, ett annat fotbollssverige, som kanske inte kan identifiera sig med 19-åringar som mer eller mindre är ekonomiskt oberoende och att man köper på sig en del bilar, klockor, extravaganser och så vidare. Är det där någonting som ni låter vara helt, eller finns det ett utbildningssyfte även i hur man hanterar pengar och vem man blir som person och människa när man börjar tjäna en halv mil i veckan?
Det är inget vi pratar med våra spelare om, men däremot i min omgivning, så jag är uppvuxen från enkla förhållanden och fått jobba med fram, och så att Det är nog lite var du kommer ifrån också. För mig är det viktigaste vilka värderingar man har.
Mm. Och det är ändå någonting som ni har i landslaget, alltså, som ni jobbar efter, de, alltså, värderingar.
Ja, absolut. Och Janne och jag, om vi bara pratar oss, vi kommer från en liknande bakgrund. Från, vi har gjort allt i klubben. Ödeshögs IK var i min moderklubb där man var, ja, man gjorde det mesta, tränare. Man sålde bingolotter och ja, allting. Mm. Så, och det är ju Jannes bakgrund också. Så att, det är bra att ha gjort de flesta saker i en förening, för man lär sig väldigt mycket om föreningsverksamhet.
Mm. Det hade varit jävligt mäktigt ifall ni implementerar att grabbarna ska börja knacka dörr och sälja lotter igen. Salamikorvar, en annan gammal 90-talsklassiker.
Mm. Ja, men jag tror att de flesta spelarna har gjort det i sina unga år.
Mm.
Börja falla ifrån.
Kan vara så.
Vilka språk behärskar du?
Ja, svenska, och sen har jag väl någon knackig skolengelska som jag hankar mig fram på.
Vilken tv-serie ser du just nu?
Brottet.
Mm-hmm.
Den danska kriminalserien. Yeah. Mm-hmm. Riktigt bra.
Är du en Seinfeld-människa?
Ja, skojar du eller?
Favoritkaraktär?
Jag tycker ju att de är fantastiska allihop, men någonstans så är det ju George Costanza som är den, den roligaste.
Ultimata förloraren.
Ja, kan man säga.
Vilket eller vilka lag håller du på?
Från barnsben så var det ju Liverpool, så att... De har ju följt med under resans gång.
Men kunde du glädjas då när de vann titeln?
Ja, men det gör man ju, för att det var så länge sedan de vann också. Oh, för när jag växte upp under 70-80-talet där, så var det ju Liverpool sin storhetstid. Sen ja, så har de liksom lyst med sin frånvaro och de stora titlarna.
När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
Ett superproffs.
När du hade väl att göra med honom i landslagssammanhang redan innan Jannes tid, men nu när han kom tillbaka, vad slog dig då ute på träningsplanen? Janne fick samma fråga. Vad tänker man på när man ser honom in action från bara några meter?
Nej, men just det jag sa, att det är ett superproffs. Är det. Jag vet första gången jag träffade honom, det var när jag var scout åt Hamren och jag kom in till en samling där han var skadad första matchen. Jag tror Sverige mötte Montenegro bort, och jag kom till gamla Råsunda och där körde han rehab, och jag bara tänkte för mig själv, vilken rehabträning. Alltså, han körde den till 110%, alltså, och jag satt och kollade på honom från läktaren, och det är samma sak när man ser honom nu på våra träningar, att ja, han gör alltid sitt bästa i alla lägen.
Kan han ha lärt sig av Johan Mjällby när det kommer till styrketräning och rehabrummet?
En kvart räcker väl för Johan Mjällby?
Johan Mjällby menar ju på att han tränar bara 20 minuter tre gånger i veckan. Men de 20 minuterna finns det bara 100 personer på den här planeten som klarar av.
Okej, okay. Nytt för mig, det visste jag inte.
Men med Zlatan, han har ju trots allt ändrat lite på hur han ser ut på planen. Alltså hans spelstil, han har blivit mer i Milan, blivit mer av en targetspelare. Han har utvecklat de egenskaperna, tycker jag, från hans tidigare år. Är det någonting som du har reflekterat över när du har sett honom komma tillbaka under den här första samlingen som han var med?
Absolut, vi har ju följt honom i Milan, eller jag har tittat väldigt många Milan-matcher, och det, när han var lite yngre och så kanske han gled ner lite mer i plan, men det är också vilken roll du som tränare ger honom. Jag tycker att han har den optimala rollen just nu, att han blir den här target-forwarden och även den som gör målen in i boxen, men också ligger bakom en del sista pass till mål. Där har han sin enorma styrka, både i hans sätt att vara och hans tekniska egenskaper.
Jag läste Janne uttala sig efter VM-kvalsamlingen här, att när man sitter ner och pratar med Zlatan så får man verkligen en insikt kring vilken otrolig fotbollshjärna han besitter. Han har ju över 1000 matcher i karriären, och med all hans erfarenhet så är det givetvis att det är så. Men jag är bara nyfiken på ett typ av konkret exempel på vad han kan säga som får er att känna det här är en spelare med både en exceptionell förmåga att snappa upp och formulera saker, men också givetvis från den erfarenhet han kommer ifrån. Alltså, vad kan det vara för grejer man pratar om med Zlatan som gör att man landar i ett sånt omdöme?
Det finns många saker. För det första, när man drar den teoretiska genomgången som vi hade nu. Vi hade ju egentligen bara två träningar på oss där han skulle anamma vårat sätt att spela, och sen går vi ut och tränar på det. Första dagen var det försvarsspel, andra dagen var det anfallsspel. Och hur snabbt han hajar, liksom, det gör man inte om man inte har en fotbollshjärna på den nivån. Han fick ju ganska lång genomgång både första dagen och andra dagen. Försvarsspel första, anfallsspel andra, och han bara går ut och gör det vi hade liksom bestämt. Och det tyder på en stor fotbollskunskap.
Lär du dig av spelare?
Alltid. Jag, från min karriär, sen jag började som tränare, så har jag lyssnat mycket på mina spelare. För ibland är det spelare som har egenskaper som du som tränare inte har. Och du måste vara lyhörd. Och jag vet, när jag var tränare i Elfsborg så hade jag långa diskussioner med Mishisaki, jag hade Anders Svensson. Det är klart att de hade ju saker som inte jag kunde som ung tränare. Och varför skulle jag inte lyssna på dem? För bara de ville göra saker som gynnade våran spelidé. Då. Så att absolut.
Mm. Jag misstänker att när man är i landslagssammanhang som ni är nu, så måste det finnas så jävla många detaljer och grejer att plocka upp från olika länder, från olika spelare, från olika spelartyper, att man hela tiden breddar sin egen palett.
Ja, men så är det. Sen är det ju så att när vi får in dem till landslaget idag, så spelar ju alla spelare i sina klubbar ganska olikt hur vi gör i landslaget. Och det viktigaste för dem är liksom att de kommer in i landslagstänket, att de anammar det vi har bestämt, så att säga. Vi kan titta på försvarsspelet, som vi jobbar med ett positionsförsvar, medan många lag jobbar med zonmarkering ute i sina klubbar. Och där är det jätteviktigt att de ändå liksom snabbt kommer in på våran bana, så att de inte kör sitt eget race då.
Hur svår är balansgången med att få Zlatan att anpassa sig till det ni redan har på plats och att tweaka det ni har på plats för att få ut så mycket och bra av Zlatan som möjligt?
Nej, men det är ju upp till oss. Alltså, han kom ju in till oss och vet hur vi spelar försvarsspel, och det gjorde han fullt ut. Sen har ju han egenskaper som vi kanske inte har haft förut, och det är ju upp till oss ledare att hitta de sakerna så att vi kan få ut det i vårt anfallsspel, där han har enorma styrkor i sitt sätt att vara.
Och i sitt sätt att vara, ser du någon skillnad på Zlatan? För det har ju varit en väldigt stor diskussionspunkt under samlingen, efter samlingen, just att det har varit en mer ödmjuk Zlatan. Men det är ju väldigt mycket utåt. Ser man någon skillnad i omklädningsrum eller ute på träningsplanen? Eller är det samma Zlatan som från Erik Hamrén-tiden som kommer in i landslaget nu, tycker du?
Under Hamréns tid så var jag en scout. Jag kom ju bara in Jag kom ju bara in till vissa samlingar där, men jag upplevde aldrig att Zlatan var superproffs även då, så att säga. Mm. Och nu när jag jobbar med honom dagligen då, på ett annat sätt, så är det samma superproffs egentligen.
Mm. Ja, men utefter lite att det kanske är en medial Zlatan, men inne i omklädningsrummet så kanske det är lite samma person.
Ja, det kan jag absolut inte påstå att det är.
Vad tyckte han om dina pass? Sa han, Peter, det här var fan det bästa och roligaste träningspasset jag någonsin varit med på?
Nej, det sa han inte, för det var väldigt mycket taktisk träning. Det är ju skillnad att vara klubblagstränare och landslagstränare, för att i klubblag så kan du under en längre tid jobba med din idé, men under landslaget så är det liksom skarpt läge direkt där du måste sitta. Du har inte så lång tid på dig innan första matchen ska spelas.
Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet?
Oj. Jag tror jag hade någon affisch på Björn Borg här för mig. Han var en stor atlet för mig, och jag gillade honom. Jag stod själv mot garageporten här och spelade lite tennis och hade väl någon dröm.
Att garageporten har gått varm i Sverige.
Nej, men jag hade nog en bild på honom, och sen sa jag för mig att jag hade en bild på Liverpool. För min första fotbollsmatch var ett knattelag i Ödeshög, och då hette det vårat lag Liverpool. Så att det är väl därför.
För eller emot pyroteknik?
Ja, först och främst ska man ju tänka på alla säkerhet. Men det är klart att jag gillar det på något sätt. Alltså, det är ju inget snack om saken. Men, och det ska ju vara lite sådana där grejer, tycker jag, när man tittar på en allsvensk match eller en internationell match. Men det får inte äventyra säkerheten. Och jag är inte rätt man att säga hur säkert och osäkert det är. Liksom.
Å andra sidan så tänker jag att coronaåret av tomma läktare har fungerat som en jävla påminnelse om hur mycket publiken på läktarna gör för stämningen, för atmosfären, för alla intryck.
Ja, men alltså, våra fans är ju helt enorma. Utan dem så hade ju inte fotbollen varit där den är idag. Jag menar, jag kan ju sakna det jättemycket, och det räckte ju att jag var nere och kollade på Blåvitt AIK när Blåvitt fick släppa in 8 personer. Det blev en helt annan stämning liksom. Men jag hoppas att pandemin är slut snart, så att vi får in våra fans igen. De behövs.
Jag såg förut att det italienska landslaget hade varit och vaccinerat sig, spelarna. Det är ingenting som, ni får ingen förtur här i Sverige för att ni är det svenska landslaget ska åka till EM.
Nej, det får vi inte. Det är möjligt att några spelare...
Alla går in och liksom in i den här, vad den heter, appen. öppna tider eller
alltid öppet.
Zlatan får gå in i alltid öppet.
Ja, jag har också varit inne och kollat om jag kan boka någon tid, men det har inte funnits än. Men sen kanske det är några spelare. Jag läste att Krasnodar-svenskarna hade fått spruta i Ryssland, så att det kan vara några lag som har våra svenska.
Ryska vaccinet.
Exakt. Sputnik. Mackenberg kommer med Sputnik. 17 nya kilo muskler till samlingen. Det hade varit något.
Ja. Jag misstänker att italiensvenskarna också kommer hem vaccinerade till samlingen.
Ja, desto mer är det ju bara bra så att säga, för då är det ju mindre troligt att smittan skulle spridas i våran grupp.
Mm. Det finns något fint i sist i kön Gunnar Sverige. Det brukar alltid Marcus Birro referera till. Ja. När Gunnar Gren skulle gå in på Ullevi och se Örgryte. Men han fick inte gå före i någon kö.
Han var på väg förbi.
Sist i kön, Gunnar.
Ja. Han hade kunnat finna sig lite snabbt. Jag har en kompis. Vi var för många år sedan, när man var 18-19 år, så skulle vi gå ut på en klubb på ett ställe. Jag tror vi var i Linköping och det var en ganska lång kö där. Så han gick och ställde sig först. Han kom nu, Peter, så går vi in. Vi kan inte ställa oss där, så jag, typiskt svenskt. Så var någon i ledet som skrek, då grabben ställde sist i kön, och då lutade han sig fram och sa, där står det redan än.
Sen åkte han på en sån jävla smocka.
De garvade, så det kanske det Gren skulle ha sagt när han inte släpptes in. Just.
Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
Jag har ju några stycken som har liksom etsat sig fast i, och det är ju liksom mitt första SM-guld med Elfsborg 2006. Det var ju stort. Men sen även i Köpenhamn, när vi vann dubbeln där, det året jag var där. Och sen inte minst avancemanget mot Italien i playoffet till VM nere i fotbollens mecka, som jag brukar säga. Mm. Det var mäktigt.
Ja, jag förstår att det är svårt att särskilja de där upplevelserna.
Ja, det är det. Eftersom det var Elfsborg första gången jag vann ett SM-guld, och i Danmark när jag kom dit som ny och lyckades vinna dubbeln. Och sen även det här i Italien, för Italien har betytt väldigt mycket för mig i min fotbollstränarkarriär.
Jag tänkte på den matchen där på San Siro, också på plats på pressläktaren. Hur mycket tänkte man på den klicken, övre etage på San Siro, som hade rest dit och som stöttade laget?
Ja, men det var helt fantastiskt, och det sjuka var ju efter matchen när vi skulle gå fram och tacka våra fans som satt längst upp, så hade ju ultras i Italien våningen under, så de trodde vi hånade dem där, så att de kastade ju grejer på oss istället medan vi stod och applåderade. Mm. Så att det tänkte man ju inte på, för vi ville ju tacka våra fans bara, så att det blev våran säkerhetsansvarig där, Janne Gustafsson, bara flyttade ju liksom, ni får backa in mot plan.
Det var ju mycket känsla även på pressläktaren. Olof Lund hamnade i handgemäng nästan med en supporter, för att på San Siro så är pressläktaren liksom diktan, det är bara en halv meters trappa emellan, och det är liksom inget skydd förutom kanske några stewards som står med fem meters mellanrum. Och nej, men det är ju sådär väldigt mycket i Italien. De italienska journalisterna visar ju känslor. Ja. Även på lokal nivå. Alltså, jag har ju varit på Napoli-matcher, Roma-matcher och så vidare, där lokala journalister är supportrar som sitter på pressläktaren, och det blir ofta tjafs och sådär. Men här visade även de svenska supportrarna, journalisterna, känslor. Så när Sverige gjorde sitt första mål, så var det jubel även på pressläktaren sådär. Och då var det het stämning, kan jag säga.
Ja, det är glädjande att höra. Jag tycker att man måste vara lite patriot där liksom. Okej, att man är journalist och ska vara granskande i allting, men du måste också kunna glädjas åt saker och ting. Man är inte mer en människa.
Nej.
De sista 10-15 minuterna en sån där match, sitter man på bänken då och vet att nu lever den här matchen sitt helt egna liv, jag kan inte göra någonting, nu är det bara
hoppas på att de sätter in De Rossi,
nu är det bara rida ut det här och låta det knyta sig i magen, eller känner ni där att ni kan påverka någonting?
Nej, du kan inte påverka jättemycket. Du kan göra byten, och om du vill göra en defensiv balanserad lag eller offensivt balanserat lag, om du ligger under och du behöver jaga ett mål, det är väl det du kan göra. Men det är väldigt svårt att göra någonting. Det är sånt liv på läktaren, och alla våra spelare har ju jättemycket känslor, och motståndarna gör allt för att liksom sabba för dig. Och
de sista minuterna så skiljer det inte jättemycket på din uppgift och min uppgift. Man sitter och tittar på och hoppas att det går vägen.
Nej, man kan göra liksom taktiska förändringar i matchen. Men det blir, i det här fallet så blir det ju sånt tryck, eftersom de var tvungna att göra mål och vi var tvungna att försvara oss. Och då blir det ju liksom att du kanske blir lite baktung med laget, och det blir fasta situationer och hörner och frisparkar, och de trycker på, så att ja.
Var det de längsta minuterna i din tränarkarriär?
Ja, men jag tycker när man tänker efter så var det helt svart nu i efterhand. Jag menar, man är där men ändå inte på något sätt. För man pendlar ju lite mellan hopp och förtvivlan liksom.
Jag vet inte hur mycket man efteranalyserar en sån match, men blev ni på något sätt förvånade av Venturas taktik? Det blev väldigt mycket snack i italienska medier om att De Rossi helt plötsligt skulle sättas in i någon slags slutforcering som är en defensiv mittfältare, och han ville inte. Och man undrar liksom, vad är Insigne i det här läget och så vidare. Var det någonting i efteranalysen som ni...
Ja, men det är klart att man förvånades att De Rossi sprang och värmde upp när de skulle gå för att göra mål. Men jag var mer förvånad egentligen när vi mötte dem hemma, för att de hade ju spelat på ett speciellt sätt och var väl inte helt nöjda med sina prestationer. Och då Lasse Jakobsson, våran spion, hade kontakt i Italien.
Och,
exakt. Och då vet vi att Ventura hade ett möte med Buffon. Och då slog vi våra påsar ihop och sa att då kommer de förmodligen spela med en trebackslinje mot oss, eftersom det var Buffon de tog dit och han ville ha Juventus trebackslinje framför sig. Och så att vi la det pusslet, och det hade vi rätt på, för att de hade inte spelat med trebackslinje speciellt ofta.
Snyggt.
Fan. Minns ni Belotti efter 10 minuter en kvart på Friends?
Ja, mycket väl. Alltså.
Ja, kommer jag ihåg.
Som Marcus Berg-situationen, det var...
Men det var ganska intressant också, för jag var och hade en föreläsning för domarkåren i Sverige efter vi hade mött Italien borta, och då sa jag att vi kanske skulle haft en straff och det kanske de också skulle haft. Och vi alla tyckte domaren var bra, men sen hade de haft det. Jonas Eriksson berättade för mig att de hade haft ett UEFA-möte efter den matchen. De hade analyserat den matchen och då menar de att domaren missade 2 straffar till Sverige och 2 straffar till Italien.
Men alla sa något om det röda kortet på Berg, alltså armbågen?
Nej.
För det var ju mycket snack i italienska medier. Där var det liksom, ja, det var såklart. Det kan man ju förstå liksom, att de tycker. Men var det någon snack om det?
Nej, det var det inte, utan det var mer vi själva som pratade om. För att på Friends så var det ju ganska hårda dueller mellan deras trebackslinje, Ola och Mackan. Men det som var fascinerande för mig, det var att så fort domaren blåste av så vart de världens kompisar. Tackade för matchen och vi ses om några dagar. Det var inga sura miner eller någonting, för att det var inte så att Marcus Berg eller Ola var fulare än vad de var. De satt ju armbågar i ryggen och knytnävar här och var. Men vi stod upp i alla fall för varandra, och det gillar jag.
3,5 år gamla domslut. Ja, varför inte?
Ja.
Vi är den här veckan sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Ni vet att det är våryra hela maj ut. Till och med den 31 maj så är det verkligen våryra i ordets rätta bemärkelse. För när jag tänker på K-Rautas våryra, men då bara snurrar det i skallen. Jag placerar mig själv ute på Hattudden och jag springer på olika bollar mest hela tiden. Oj, oj, jag måste fixa lite i landet med pallkragarna. Jäklar, jag måste slipa den där bänken. Jag måste lösa en ny grill. Har vi tillräckligt med infravärme till min middagarna?
Ah. Har du en spade? För jag har precis kollat in 199 spänn för en riktigt schysst spade. Jag köpte häromdagen ett träparasoll för 699, Gusten. Så kunde man välja mellan svart eller grått polyestertyg på den här. 699, så snyggt. Trä, grått, passar perfekt på min lilla piazza. De har verkligen någonting för alla. Och budskapet, vi hjälper dig från start till klart, som K-Rauta kör med. Det är ju bara omfamna. Oavsett om det är stort eller litet projekt, gå in på K-Rautas vår hjälp.
Nu är det vår och därför är det bara omfamna. K-Rautas våryra, den gäller precis lika mycket på krauta.se som i deras varuhus. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos!
Är du för eller emot VAR?
Jag är nog för VAR. Man vill inte att... att mål ska göras felaktigt. Nu kan man granska det. Däremot så kan jag tycka ibland att vissa matcher jag sett så har det varit för mycket VAR-beslut, och då tappar du lite känslan i matchen.
Det är nog många som delar den där inre konflikten med dig. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Eller ta en öl med? Janne var väldigt tydlig med att han är ingen vinkille.
Jag gillar ju vin.
Ja, men vad bra.
Så jag hade nog velat sitta ner med Guardiola och prata med honom. Jag gillar honom som tränare. Jag tror han är väldigt aktiv och är väldigt kund.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Niggi, så att jag hade nog tagit Pep.
Favoritarena?
Ja, det ju, måste ju vara Vättervallen där man växte upp i Ödeshög. Annars så är det nog Borås Arena.
Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
Oj! Mäktigaste nummer? Ja du,
spiontelefonboken. Det finns en del mäktiga nummer.
Nej, men man har ju numret till alla våra spelare då. De är väl roliga och mäktiga för att de betyder mycket.
En del mer än andra.
Nej, men allas nummer är ju bra att ha, så att man behöver ju få tag i dem.
Hur mycket kontakt har man under säsongen, och ändras det där eller ökar det där nu när man närmar sig mästerskap?
Nej, men spelarna som är ute i sina klubbar har ju fullt upp, alltså att vi skulle ringa och störa dem, utan ringer man dem så är det av en speciell anledning, att vi skulle ringa och påtala dem för landslagstänket liksom under sin klubbverksamhet. Det funkar inte liksom, utan de får vara i sina klubbar och vi vill inte störa dem om vi inte måste. Sen kan det vara att vi skickar ut något via WhatsApp i den gruppen, att första samling kommer ske det datumet, mer för att informera dem. Men annars så försöker man inte störa dem så mycket.
Tillkommer det spelare i den WhatsApp-gruppen och tas det ifrån spelare? Alltså en rörlig...
Ja, men det måste hårt att ta bort spelare som hamnar utanför.
Det vet jag faktiskt inte, för det är Stefan Pettersson som håller på med den. Men alla som har varit med senaste samlingen tror jag brukar vara med i den här WhatsApp-gruppen.
Mm. Men det är inte massa screenshots och Wettergren skickar in någon rolig gif i WhatsApp-tråden under säsong. Kolla här, boys.
Nej, det finns inte. Det är mer vi ledare som har en liten... Ja, vi kan skicka lite roliga saker till varandra ibland.
Ja, fattar. Nämn ett par spelare som verkligen fastnat på dig efter att de mött dina lag.
Ja, nu förstår jag inte frågan riktigt.
Ja, men från din karriär med både Elfsborg och FCK och landslaget och så vidare, är det några spelare som du har burit med dig från motståndarlagen som verkligen var så här: wow, det där var something else alltså?
Ja du, det finns många spelare. Vi hade ju, om man tar Elfsborgstiden där, så mötte vi väldigt bra lag i våra internationella kupperna. Jag vet, vi mötte Valencia borta. Jag tror vi hade ett skott på målet, och det var Mattias Svensson som drog en avspark mot deras mål.
Vi kommer inte dit, men fan, vi ska ha ett skott på mål.
Ja, men han tittar ut i oss och skakade. Vi var totalt utspelare alltså, och de hade ju några spelare som var ruggigt bra alltså. David Villa, David Silva, Joaquin.
Det var ett ruskigt lag.
Okej lag.
Ja, de var ruggigt bra alltså.
Så mötte ni Fiorentina borta?
Ja, det gjorde vi, men det var inte så att...
Det var inga spelare som fastade där.
Jo,
Martin Jörgensen.
Ja. Nej, och sen även mötte vi Napoli borta där, som hade också några riktigt bra spelare. Så att, men Valencia-matchen där, deras profiler där, för jag tror de hade 5 stycken med i spanska landslaget som vann VM sen.
Och från alla högoktaniga motstånd ni haft här nu med landslaget de senaste åren, är det någon spelare som du verkligen tycker har stuckit ut?
Ja, det absolut tycker jag. Någon som man kanske inte ska, eller som man lyssnare kanske inte tror man kan lyfta, så är det Portugals mittback Pepe, som jag är grymt imponerad av. Och lyssnar på debatten som hur man bedömer en mittback idag, så blir jag lite sådär allergisk när jag hör att alla experter pratar om hur bra han är med fötterna och tar fram bollen. Men för mig är det helt fel. Liksom, att om inte en mittback kan försvara, då är det ingen bra mittback. Det måste börja där. Och Pepe för mig är otroligt. Jag vet när vi mötte dem nere i Portugal. Han var så bra. Det var hans tredje match på 6 dagar tror jag. Då hade de mött Kroatien, oss och sen något annat lag ganska bra. Han har spelat alla 90 minuter. Och han är grym att försvara sin egen box. Alltså, så att...
Känns också som att han fick en jävla revival här i våras när Porto slog ut Juventus över 2 matcher.
Ja,
men, då var det som att alla liksom återigen
insåg hur bra
Peppe var.
Ja, och det är klart att jag vill att en mittback ska vara bra med sina fötter, så missförstå mig inte. Men om du ska bedöma en mittback, så måste du titta på hans defensiva egenskaper i första hand. Och där tycker jag Peppe klanderfri. Alltså. Han är otroligt bra på att försvara. Sen att man ska kunna ta fram bollen med fötterna också, det är ju bara en bonus. Då med,
om... Ja, men idag så är väl de flesta mittbackar tillräckligt. Klart att det finns grader i det också, men de spelarna som växer upp idag växer ju upp med en fotbollsutbildning som är ganska bred. Och där du börjar med att driva och ta emot bollen med rätt fot och så vidare. Det kommer ju fram ganska få mittbackar som är helt värdelösa med bollen.
Ja, men jag tycker inte om när du pratar om värderingar på en mittback. Det första man får höra är hur bra han är med fötterna. Och för mig är det fel riktning att börja utan... Börja mot hit, hur bra han är på att försvara. Mm. Och sen kommer fötterna. Det absolut. Men du har rätt i det du säger. Alla får ju den gedigna utbildningen. Och det är jättebra att vi utbildar våra spelare så. Men glöm inte bort att titta på hur man försvarar.
Det där kan jag tycka gäller också även för ytterbackar. Det är så väldigt många som börjar i änden. Hur många mål, hur många assist har man gjort? Ja. Hur är man i sista offensiva tredjedelen? Ja, just det, sen är det den där lilla detaljen. Jag kan inte försvara en mot en, men vad fan, skit i det. Då kan jag också få lite kvällningar.
Men en ganska svår grej att träna på i ungdomsår också. Alltså du måste ju sätta dem i de situationerna i träning, tänker jag. I en mot en övningar och så vidare. Men då blir det ju ofta ett stort fokus på just, alltså i en mot en övning eller två mot två, så blir det väldigt stort fokus på just det offensiva i den.
Ja, det bestämmer du som tränare.
Såklart du gör. Ja. Men jag upplever att det är ett större fokus på just den kreativa delen i offensiven snarare än försvarsspelet.
Ja, men varför inte göra så att den som är backspelare alltid får vara back och de offensiva spelarna får alltid vara offensiva i det läget. Då tränar ju de i sin bästa position på det de ska göra under en match. Mm.
Precis på samma sätt som du nu nämnde några spelare från motståndarlagen. Vilka spelare har fastnat på dig som du själv har haft i träning?
Om vi bortser då från landslag som man inte har på samma sätt, så har jag haft förmånen att få jobba med många duktiga spelare. Anders Svensson är en absolut jag vill nämna. Han hade ju lösningar som inte trodde fanns, just den här dolda passningar bakom pressande spelare. Han fick in bollen där. Jättestor och duktig fotbollsspelare på det sättet. Stor kreatör. Sen vill jag också nämna Thomas Delaney som jag hade i Köpenhamn som spelar i Dortmund idag. Väldigt skicklig fotbollsspelare.
Anders Svensson känns nästan fan lite underskattad.
Ja, inte för mig.
Nej, kanske inte för dig, men i stort i Sverige så känns det lite som att han har antalet landskamper rekordet, men jag kan tycka att han är lite liksom bortglömd när man pratar om de största under 2000-talet.
Ja, jag hade ju förmånen att få jobba med honom dagligen och han var ju med och tog två guld och ett cupguld med mig under tiden i Elfsborg med många andra och han, jag tycker att han är en skicklig fotbollsspelare.
Shoutout till Anders Svensson Skillcenter i Sickla då, som han har startat nu för ungdomar att bli bättre fotbollsspelare. Ja.
Jag har alltid tänkt på vissa spelare som gör medspelare bättre och där har jag alltid hållit Anders Svensson som en sån här spelare som att med honom på plan, det var ganska många andra spelare som höjde sig någon nivå ett par procent också.
Ja, men jag har samma kategori. De brukar fråga mig, vilka spelare tycker du är bäst? Och egentligen tycker jag de här som gör att du skapar målchans. Och oftast är det då någon som har slagit det näst sista passet eller det sista passet eller tagit någon löpning för att öppna upp en yta. Det är där jag lägger min tonvikt för att det är ändå de som ser till att vi får den här ytan att göra mål. Sen naturligtvis om man gör ett tekniskt briljant nummer och sätter dit bollen i bortre stolpen, det är väl också helt enormt fint. Men jag gillar ju de här som är hjärnan i lagen som slår den här avgörande passningen, öppnande passningen eller kallar det vad du vill. Och där tillhör absolut Anders Svensson den kategorin.
Vilken allsvensk tränare var skönast att knäppa på näsan?
Ja, nu i dagens läge så har det varit Janne. Ja. Det är absolut. Jag brukar påminna honom om att sista gången vi mötte varandra, det var ju det året han vann SM-guld med Norrköping, men jag lämnade ju på sommaren till FCK och då slog vi dem med 4-0 på Idrottsparken, men den kände han inte, han vill inte kännas vid.
Han har glömt den matchen.
Nej, skämt åsido, det spelar ingen roll vilken tränare det var. Man ville vinna alla matcher.
Det förstår jag, men vissa tränare måste väl vara lite extra sköna och ta tre poäng ifrån.
Ja, men det var ju tränare som jobbar i storlagen, de här guldkandidaterna. Det var ju alltid skönt att slå dem som man kanske var lite underdogs i. Mm.
Typ tänker jag då kanske Andreas Alm.
Det
var inte helt fel att ta tre pinnar mot.
Jag vet, AIK slogs ju med något år där och det var ju Rickard Norling som var tränare, så det var ganska skönt att vinna över honom.
Jag kan tänka mig att alltså, dina kollegor från den här tiden tyckte det var ganska skönt att slå Lennartsson.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. 2012 vann vi guld med Jörgen och jag, så att säga. Så att, men Jörgen är ju väldigt omtyckt i tränarkåren, tror jag. Han är ju kompis med alla.
Jo, men det är väl de också man är,
jo, men det är klart.
Man är benägen att tycka extra skön att slå just. Det, ja, men är så det är jag tänker.
Ju, det är ju. Men samtidigt vill man ju ändå visa en respekt om man slår sin kompis, och att gå dit och vara för glad, det blir jag själv förbannad på.
Men om vi backar banden till de här åren, hur såg din och Jan Anderssons relation ut?
Vi hade ju bara mött varandra på plan sådär. Jag kände inte Janne alls, gjorde jag inte. Däremot så tyckte jag alltid att Jannes lag var väldigt välorganiserade och att... men han var en duktig tränare, han hade gjort läxan så att säga. Så att det var alltid svårt att möta Jannes lag.
Så ni hade en ganska... gentemot varandra respektfull start på er landslagstid ihop?
Absolut. Första gången vi pratade, det var nog när han ringde till mig när jag var i Köpenhamn där, och han var och hälsade på sin dotter nere i Skåne. Det var nog första gången han och jag verkligen pratade med varandra.
Och nu så här, när ni har jobbat med varandra under en tid, vad får man för relation då?
Nej, men vi ringer till varandra ganska ofta, och det blir ju liksom att man umgås ju väldigt mycket. Men jag gillar ju Janne för att han är så prestigelös, och han ser alltid till att stämningen i ledargruppen är väldigt, väldigt bra. Så att han är en oerhört bra chef.
Har ni ständig kontakt, eller är det så här kontorstimmar i tider ni inte hör av er till varandra, eller liksom kan man vakna på natten och få en briljant idé och höra av sig? Hur ser den ut? Vi pratade bland annat med Janne också när han var här om just den här perioden inför ett mästerskap. Kan han koppla bort och bara gå och lägga sig? Men han var inne på att nej, fan, jag lever med det här 24 timmar om dygnet. Men blir det så i relationen också då, att man hörs hela tiden?
Inte hela tiden. Det är inte så att jag, om jag vaknar på natten, att jag ringer honom då, utan jag låter det vänta. Men...
kollar du också Seinfeld?
Nej, men däremot så pratar vi oftare med varandra inför ett mästerskap eller en samling, för det är oftast då det händer så mycket. Liksom. Mm. Så att, men vi träffas ju ändå varje dag på kontoret.
Vilken spelaregenskap tycker du är den mest underskattade?
Spelaregenskap? Mm.
Prata lite med Janne, nu tar jag upp det när du sitter här igen. Men alltså, det felvända försvarsspelet pratade vi en del om efter San Siro-matchen och Gustav Svensson som liksom, alltså, jag tycker är en av Sveriges absolut bästa försvarsspelare, felvänd. Så underskattar kanske någonting som man inte tänker på så mycket, men som händer, alltså man hamnar i sådana situationer som spelare väldigt mycket när man är tillbakatryckta. Och han gjorde det så fantastiskt bra i just den matchen, men han har gjort det i andra matcher också.
Helt rätt, men jäkligt svårt är det att prata om en speciell egenskap, för mig handlar det om så mycket liksom. Det är ju en helhet för att du ska lyckas som fotbollsspelare, det är både när du har bollen och när du inte har bollen.
Absolut, jag menar bara att besitta en teknik som kan slå sin spelare, ja, men det är ju en egenskap som såklart är jättebra, men det är ingen som pratar om den egenskapen som underskattar. Har ni tänkt på att det vore jäkligt bra att kunna slå sin spelare? Ja. Det är klart,
ja, men du var inne lite på det också, försvarsspel. Man pratar väldigt mycket om fötterna idag. Liksom. Man glömmer bort.
Ja, jag brinner ju lite för försvarsspelet. Så att en egenskap som är viktig är den här tydliga signalen när du ska börja ditt försvarsspel. Alltså den här när du går i press. Så att säga. Det är många som säger att man pressar, men man pressar inte. Liksom. För press för mig handlar om att nummer ett, kan du vinna bollen så vinn bollen. Kan du inte det, försök styra dem åt ett håll liksom. Och det är en egenskap som är oerhört viktig då, för det sätter ju nivån på övriga också. Nu startar laget.
Det är en värdering också.
Ja, en värdering, när ska du gå, hur fort ska du gå, att du inte blir bortfintad och allt det här.
Jag håller alltid lite örat mot asfalten för att snappa upp vilka modeord som är på tapeten fotbollsmässigt. Det har ju varit allt från att tappa omklädningsrummet till att diktera tempot i matcher.
Surva
kring fasta situationer, hade en heyday här för några år sedan. Nu skulle jag vilja påstå att just triggers är någonting som många tyckare och tänkare har snappat upp och börjat prata om och slänga sig med.
Man pratar mycket om det, jag som är i ungdomsfotbollen pratar man också väldigt mycket om triggers och sådär från en viss ålder.
om vi bara nu kör en kort liten utbildning här.
Rondos,
vad skulle en trigger kunna vara för då som startsignal på försvarsspelet eller pressspelet?
Att du går, att hela laget går i en press och går över till ett markeringstänk, om du frågar mig. Och det är ju liksom att nu kör vi liksom när jag var i Motala AF 1990 som assisterande tränare till Dave Mosson, så införde han det. Han är en skotte, var han, så då pratade vi mycket om triggers.
Och vad kan en trigger vara då?
Till exempel om deras mittback har bollen. Vi står i våra försvarspositioner. Bollen spelas ut till ytterbacken. Och vi börjar närma oss med våra yttermittfältare. Bollen går tillbaka till mittbacken. Det kan vara en signal att pang, nu går vi från vårt uppställda försvarsspel till en maxpress med hela laget. Där alla flyttar fram mot sin spelare, mot ytan och mot deras bollhållare.
Bra, det är säkert många som har då lärt sig vad en trigger faktiskt är, men som i ett halvår ungefär har suttit och nickat med när folk har pratat triggers och egentligen inte haft en jävla aning om vad folk har surrat om.
Men det kan också vara att de spelar hem bollen till keeper och hela laget går, alltså en forwarden går mot deras målvakt och övriga flyttar då fram mot ytan eller spelaren, beroende på vilket försvarstänk eller försvarsbild du har.
Och triggas det skulle kunna triggas då av ett beslut av forward?
Ja, någon måste ju sätta signalen och vi tränar ju på det. Liksom. Men det är så tydligt att när jag triggers, du måste vara så tydlig signal så du visar övriga att nu går jag i triggers. Mm. Och då maxar man alltså. Då går du från ett lite passivare försvarsspel till ett maxjobb mot deras bollhållare och övriga måste då gå mot sin spelare. Mm. Om forwarden bara går, ja, då blir du bortspelad om inte de andra har gjort sitt jobb.
Och en trigger i ett anfallsspel skulle kunna vara en viss typ av passning eller en löpning?
Vi pratar inte så mycket om triggers i anfallsspelet faktiskt.
Mm. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer dig över?
Ja, men det kanske är min egen spelarkarriär. Som jag, nu när jag sitter, eller det har jag vetat för några år sedan, varför lyckades inte jag för? Och vi hade många diskussioner om det, Ingesson och jag, när han var i Blåvitt i Belgien och i Italien och jag var i Åtvidaberg, så undrar man, Claes sa alltid du var den största talangen, men då kan jag ångra det här idag att jag inte gjorde mitt bästa varje träning, utan jag gled med liksom. Jag hade ändå kanske ett högt kunnande så jag kunde glida med. Men det gjorde ju inte mig bättre som fotbollsspelare. Det kan jag ångra liksom. Mm.
Och från tränarbanan? Bär du med dig förluster länge och känner och tänker fan att vi inte gjorde så där eller att vi inte hade koll på det där eller det där bytet blev jävligt dåligt?
Ja, men det, man rannsakar sig själv hela tiden och man ifrågasätter sig själv. Gjorde du ditt bästa liksom? Sen kan jag inte komma på en specifik händelse så där. Men det finns säkert många gånger man har tänkt att så skulle jag ha gjort, men man vet inte heller om det hade blivit bättre.
Nej, det måste vara ganska skönt. Ja. Alltså man kan ju inte veta.
Nej.
Om du inte får svara Messi eller Cristiano Ronaldo, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
Kevin De Bruyne.
Det är fint. Jag säger inte emot. Jag säger inte emot. Toto Balotto är sponsrade av Xbox. Vi har redan vurmat över Xbox Game Pass Ultimate, den bästa prenumerationen för spel. Idag så skulle vi vilja prata lite om Xbox Series S. Vad är det här, Thomas?
Ja, det finns ju Series S och det finns Series X. Jag har båda två, alltså det är nästa generation spelande med det största digitala biblioteket hittills. Och för er som undrar så är ju såklart Series S helt digital. Ni håller inte på att pilla med massa skivor och sånt, utan den är helt digital. Och det är den minsta Xboxen också någonsin. Alltså man får väldigt dynamiska världar, man får snabbare laddningstider och sen så kan man ju då spela Xbox Game Pass Ultimate på sin Series S. Det är det bästa inom spel just nu, det vet jag, för jag använder det själv.
Men sen finns också Xbox All Access.
Exakt, det är ett så här all-inclusive pass till Xbox. Och skaffar man Xbox Series X-konsolen eller Series S-konsolen plus 24 månaders Xbox Game Pass Ultimate så kan man få det från 284 kronor i månaden i 24 månader.
Det är dessutom utan startkostnad, så att Xbox All Access erbjuder allt du behöver för att uppleva nästa generations spel. Logga in på xbox.com/sv/se så hittar ni allt ni behöver.
Mm, ta ditt gamande till nästa nivå. Skaffa en Xbox. Skaffa All Access. Ni kommer inte ångra er.
Vi säger stort tack till Xbox för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Du nämner ju honom här flertalet gånger. För våra yngre lyssnare, tänker jag, som inte minns honom vare sig som spelare eller ledare. Hur skulle du vilja beskriva Claes Ingesson och hans plats i den svenska fotbollshistorien? Ni var ju väldigt nära vänner, det ska sägas, för de som inte har koll på det.
Ja, vi lärde känna varandra på Lekis, där vi brukar säga kom från olika områden i Ödeshög, även om det kanske bara finns ett område. De båda ville vara ledare, så började vi kivas lite där, men så bestämde vi oss för att vi slår våra påsar ihop där. Och, ja, men det var en fantastisk människa att få växa upp tillsammans med. Jag tror också att vi var ju lite fiender emellan, för vi båda var ju ganska duktiga i idrott och vi gick i samma klass och vi blev ju också lite ovänner, om man säger så. Lite ovänner, men vi båda hade ju vinnarskall och ville vinna, och vi fick aldrig vara i samma lag på fotbollsträningen och sådär. Så jag tror vi triggade varandra ganska mycket. Men sen har han ju varit en vän som man kan ringa till. Jag tror jag har varit en vän till honom som han kan ringa till mig om det var tungt i karriären, någonting sånt där. Så att jag bestämde mig ganska tidigt för att bli tränare när jag inte lyckades som spelare. Och då hade vi jättelånga samtal. Jag vet, jag var nere i Mechelen och besökte honom, där jag pratade tränarskap och han pratade spelarskap. Liksom, om jag som tränare säger det här, och hur skulle du som spelare uppfatta det? Och sen tog jag med mig till Italien, som låg till grund för mig lite hur jag ville att taktisk träning skulle vara. För Italien låg väldigt långt framme, och fick ju vara med Bologna alltså på nära håll och se deras taktiska träningar och följa laget jättemycket. Och det hjälpte ju mig lite. Det var en skjuts för mig att komma vidare. Att det jag tyckte och tänkte, det gjorde de i Italien också, liksom, som var kanske föregångslandet för mig då när det gäller taktisk fotboll.
Hur stor var han i Italien och Serie A, skulle du säga? För det här var ju en tid då Serie A och Italien hade en särställning fotbollsmässigt, rent europeiskt, kvalitativt.
Ja, i vissa områden så var han ju oerhört stor. Jag vet, i Bari så kom han ju dit, och de åkte ner i Serie B, och de flesta spelare lämnade Bari, men han var kvar och tog med dem upp i Serie A. Och där var han ju, alltså, det var ju fruktansvärt hur folk grät när han lämnade Bari, alltså. Och i Bologna, när man gick på gatorna där, det var ju Ingesson hit och Ingesson dit, liksom. Han var stor där nere, var han. Jag tror han var större i Italien än var i Sverige.
Mm, det kan jag också känna, att han är också en sån här spelare som inte fallit i glömska, men som kanske var underskattad.
Ja, men han var ju en rollspelare. Vi pratade ju mycket att du kan ju inte bara vara den fantastiska dribblern eller den fantastiska skytten. Eller, du behöver ju alla delar, och Claes var ju en allround-spelare som innermittfältare, yttermittfältare, box-to-box-spelare som löpte hårt och jobbade hårt för laget. Så att övriga spelare som kanske hade andra ingredienser, och så är det ju när du bygger ett lag, du behöver ju alla delar, och Claes roll var ju klippt och skuret för honom, både i landslaget och i de lagen han var i klubbfotbollen.
Han blev ju sen tränare, ni hade Elfsborg tillsammans. Hur upplevde du honom som tränare?
Det var ju ledarskapet mer, för han sa ju till jag kommer inte kunna träna laget, utan det får ni göra. Liksom. Jag kan vara coach och peppa laget och hålla i de andra trådarna. Men det roliga var ju, liksom, vi sa ju när vi skildes åt där, när han gick till Blåvitt och jag gick till Åtvidaberg, så sa vi att vi skulle avsluta karriären ihop, och det var ju tänkt som spelare mer. Men jag har ju en sån här skön upplevelse när vi skulle möta Standard Liège hemma med Elfsborg i Euroleague. Så gick vi in över plan där, och alla visste att han var sjuk då, men han var inte så sjuk så att han behövde åka rullstol. Så vi gick, och då hade man avbyta båsen på motsatt sida, och så vet jag, han tog mig i handen och så sa han så här: nu är vi där vi lovade varandra. Och det där kan jag fortfarande få rysningar av, alltså, för att ja, vi fick en tid ihop i slutet innan han tyvärr gick bort. Så att det är ett minne jag bär med mig resten av livet.
Fan, aldrig glömma Claes Ingesson.
Nej.
Vilken spelare, vilken?
När det hände, på tal om hur stor han var i Italien och sådär, så jobbade på Expressen, och min uppgift var då att ta in känslor från Italien, och pratade bland annat med Oreste Cinquini som var sportchef i Bologna under hans tid och sådär. Tyvärr så hade väl då nyheten inte liksom kommit, eller nyheten, men beskedet hade inte kommit till Italien, så jag fick då ge besked. Sådär.
Oj.
Och det hade jag inte räknat med själv. Jag hade inte förberett mig på det, utan jag trodde att det liksom var. Men där folk liksom, ja, grät rakt ut i telefonen och när de tog in det. Alltså då nog gick det upp för mig hur omtyckt han har varit och uppskattad. Och som också, förutom som fotbollsspelare, men också som person uppenbarligen.
Ja, han var ju väldigt öppen, Claes. Alla som var i hans närvaro tog han till sitt hjärta. Liksom, så att, oerhört varm människa.
Du tittade lite på de tröjor vi har inramade här på kontoret innan vi gick in i studion och konstaterade kanske inte riktigt var samma nivå på våra gubbar som de tröjor Claes Ingesson hade samlat på sig från Italienåren. Han hade ett gäng vassa ryggar i garderoben.
Ja, hans bjärkefall som han hade då, där han köpte under den här tiden, hade han ju en matsal där vi var där med Elfsborg bland annat och hade någon sån här teambildningsövningar, och då hade han några ganska häftiga tröjor som hängde på väggarna där.
Men en spelare berättade du sprang han in i och fick se sig besegrad i den första fysiska hårda duellen.
Ja, men han sa ju alltid till mig så här: du ska alltid se till att vinna matchen mot din spelare, och då handlar det om att sätta sig i respekt. Ja, vad menar du? Så ja, du går in på gränsen till gult kort liksom. Kan du vinna bollen så är det en fördel, men du behöver inte göra det. Ungefär så sa han. Och den enda spelaren som han hade känt att här förlorade han. Liksom. Han sprang in i honom och det var tvärstopp, så han ramlade själv. Och den här spelaren som han sprang in i räckte upp eller böjde handen ner och sa ursäkta, det var inte meningen. Och det var Frank Rijkaard, sa han. Det var, när han satte ner sina ben i marken, då gick det inte att rubba honom. Mm.
Alltså jag kan tänka när du berättar det här att även fast det är en primitiv tanke och en primitiv del av fotbollen, så måste det vara en sån här detalj som fortfarande gäller idag. Hur mycket man än utbildar spelare, hur mycket man än drar teorisittningar med att så här ska vi göra, så här ska vi inte göra, hur mycket man nöter den på träningsplan. Fan, i vissa matcher så är den där första duellen, tar du bara den, vinner den, så har du så jävla mycket vunnit.
Ja, men så är det ju liksom, att det är ju mycket, på den positionen du spelar så möter du ju deras spelare som spelar i den positionen väldigt ofta. Och har du ett mentalt övertag på den spelaren, så har du gynnat laget. Du kan prata hur mycket taktik du vill, men vinner man inte dueller så vinner man inga matcher heller. Utan du måste börja där någonstans liksom. Och vinner du duellen, då får vi spela anfallsspel. Förlorar du duellen, då får du spela försvarsspel. Det är inte svårare än så. Sen kommer det taktiska, men du får inte börja med det taktiska och tro att det är viktigare än det här duellspelet. För fotboll är en kampsport på ett sätt. Du måste vinna de här duellspelen för att kunna gå segrande som lag sen.
Just det där tangerar väl den här fåfängan jag har pratat en del med Hasse Backe om. För han menar ju på att de största lagen, de största tränarna, de mest högavlönade spelarna, de vill liksom inte spela vissa delar av spel, långa inkast, bara lyfta in bollar mot boxen, för det är under deras värdighet. Men ibland så är ju det en jävla effektiv del av spelet också, som det kanske, ja men, man utnyttjar för lite, just för att det är inte den moderna fotbollen i form av det rent sportsliga. 2021, så vi måste fan ha kommit längre än att Rasmus Elm ska torka av en boll på Fredrik Skans och sopa in den 50 meter med armarna. Vi ska kunna göra det på annat sätt. Men att det i slutändan, ja, men det vinner också matcher.
Ja, men jag brukar säga det här, målen står på kortlinjen. Behöver jag 100 pass eller ett pass? Jag tar båda delarna. Alltså för mig spelar det ingen roll, utan fotboll går ut på att vinna, och hur du vinner, om du är långt inkast eller en långt uppspel eller sett forwards i spel som vi pratar om, det spelar inte mig någon roll liksom.
Jag fick igång min hjärna lite när du pratade om att du var nere i Bologna och kollade, och så pratade du om Pep Guardiola tidigare. Det är någonting som liksom har legat här i min skalle och nu landar det. Pep Guardiola pratar ju ofta om så här, var han hittar sin inspiration och när han började liksom tänka på vilken typ av tränare vill jag vara och sådär. Och när han inledde, man tänker på Pep Guardiola som passningsorienterat och tiki-taka och allt det där. Men han har återkommit i många intervjuer till Carlo Mazzone, italienska tränaren, att det är, liksom, det är Carlo Mazzone, han lärde mig fotboll och så vidare. Och nu slår det mig att han hade ju Claes Ingesson i Bologna, Carlo Mazzone, tidigt, eller sent 90-tal. Så där kanske då är röda tråden mellan Wettergren och Pep Guardiola, att ni båda hittar inspiration, eftersom du sa att du var nere och kollade på träningar när Claes var där. I Carlo Mazzone?
Ja, men det visste jag faktiskt inte. För Mazzone var ju den här mysfarbron som gick på plan i stor täckjacka. Och han älskade ju Klas, kan jag säga. För han var ju han som värvade Klas till Bologna. Och det finns ju så mycket story som Klas har berättat för mig. Som man måste dra en som jag tycker är lite fascinerande. De skulle möta... jag kommer inte ihåg vilket italiensk lag det var, men det var en viktig match om de skulle få UEFA-cupplatsen, för jag tror de kom trea det året. Och de hade spelat 4-4-2 varje match, och Klas var väl någon form av lagkapten där och hade tränat hela veckan på hur de skulle spela mot det här laget, om det var Inter eller vem, någon sån var det. Och då kom Mazzone ner i omklädningsrummet, så berättar han några timmar innan match då att de ska spela 3-5-2, så går han upp därifrån. Och det blir ju världens turbulens i omklädningen. Vad hände här liksom? Vi har ju inte ens tränat på det. Så Klas vill gå upp till honom och knacka på dörren. Så här, excuse me mister. Ja, vad vill du liksom, Klas? Ja, men vi kan inte spela 3-5-2. Vi vill träna 4-4-2. Ja, du går ner i omklädningsrummet igen. Han gick ner i omklädningsrummet och så kom Mazzone ner. Ja, jag förstår på Klas här att ni inte kan spela 3-5-2. Är det allas mening? Ja, typ. Okej, gå ut och spela 4-4-2. Men fan tar de om ni inte vinner. Lite fascinerande. Ja, du kan få ut full effekt i den matchen. Jag tror de vann med 3-0 där mot Inter.
Spontant låter det ganska långt ifrån hur Pep Guardiola pratar i omklädningsrummet.
Ja, och kanske Pep Guardiola hade ju Mazzone i Brescia som spelare.
Okej.
På tal om det här, är du i en ålder som tränare att du börjar känna dig gammal och hittar inspiration och försöker lära dig av yngre förmågor, eller finns det fortfarande äldre tränare där ute som du...
50-40, Gustav. Mm.
Så är det säkert, men du förstår vad jag menar. Är ledstjärnorna fortfarande äldre än dig, eller vart kategoriserar du in dig själv som tränare rent åldersmässigt?
Jag kategoriserar inte in mig någonstans, utan jag är nyfiken, och den dagen jag slutar vara nyfiken eller jag tror att jag kan och vet, då ska jag sluta med tränarskapet. För du kommer hela tiden kunna lära dig saker och ting, och jag söker ju hela tiden fortbildningar. Jag, varje år som tränare har jag nästan rest någonstans för att följa något annat lag. För nu har det liksom pandemin, men sist jag gjorde en resa var i Leipzig hos Nagelsmann där, och Emil Forsberg, det är jag och Bartos faktiskt, som var U21 assisterande förbundskapten då, var nere en vecka i Leipzig. Och du måste hela tiden söka kunskap liksom, och inte bara tro du kan och vet. Då tror jag man slutar att utvecklas som tränare, för att sen om det är en äldre eller yngre tränare spelar inte någon roll, utan människor som är duktiga i sitt skrå ska man ta lärdom av.
Finns det någon tränare här hemma i Sverige som du följer lite extra noga eller tycker är lite extra spännande?
Ja, men det är många tränare som gör ett fantastiskt bra jobb. Och Norling med sitt nya tänk i försvarsspelet, det är roligt att titta på honom. Jag tycker att Djurgårdens tränarteam där, som har jobbat ihop länge, kan varandra utan och innan och gör det väldigt bra. Elfsborg som är en gamla klubb, Jimmy gör också ett jättebra jobb, och Haglund som jag jobbade med i Halmstad. Alltså det finns många tränare som gör ett fantastiskt jobb där ute, och de följer hela tiden och försöker se och lära.
Men även internationellt?
Absolut. Jag, under den här tiden som förbundskapten var Rollo och jag i Valencia och var där en vecka och lärde mig jättemycket, eller bekräftelsesaker också så där, som man har jobbat med. Och Leipzig senast då, som jag... Mm. Hur de jobbar med sina principer är jätteintressant. De har kanske 15-20 offensiva principer, lika många defensiva principer, och så väljer man ut vilka principer man ska använda sig av i nästkommande match. Men spelarna kan alla principer, det är ju grunden så att säga.
Med verktygslåda.
Men just i den här matchen, det taktiska budskapet, då väljer vi ut de här fem principerna, för det blir viktigast i den här matchen. Men då ligger hela tiden grunden kvar, så väljer du liksom utifrån de principerna du har. Jättenyttigt och jättevärdefullt, och hela tiden ta lärdom och titta på vad andra gör, men ändå ha kvar sin grund då.
Hur mycket förändras i sin fotbollsfilosofi över åren?
Ja, men alltså, grunden finns ju alltid kvar. Jag vet hur jag vill spela fotboll, sen finns det nyanser i det så att säga, för att ta nästa steg.
Jag tänker att man likt Rickard Norling ibland också kan hitta Nangijala, och sen kastar man allt man har lärt sig fram till dess över bord, och så har man en helt ny syn på hur saker och ting ska bedrivas. Jag säger inte att det är exakt så i Norlings fall, men när du säger att grunden är alltid densamma. Vissa tränare måste väl ibland också hamna i lägen där man totalt och fullt omvärderar sin fotbollsfilosofi.
Ja, men så kan det vara, men grunden för mig är också den här med ditt ledarskap, dina ledstjärnor. Vad står du för som tränare liksom? Sen att fotbollen kan förändras om du går över från ett positionsförsvar till ett markeringsförsvar, så tror jag ändå att grunderna kommer att vara densamma, fast du jobbar med andra principer.
Har du några drömmar inom tränarskapet? Eller har du nått dit du vill?
Nej, men det finns väl en sak som jag hade chansen, då hade jag missat det här med landslaget, det var att spela Champions League-gruppspel, och vi vann ju ligan med FCK, vi hade ett fantastiskt bra lag på gång, och då valde jag att ta landslaget istället, som jag inte ångrar, för det är det näst finaste jobbet man kan ha. Men det laget som FCK, som jag var med under Ståles tid där, gick ju till gruppspel i Champions League, så det hade ju varit en grej som jag känner att jag gärna hade velat uppnå.
Har du haft någon kontakt med Ståle sedan han tog över det norska landslaget?
Ja, vi pratar med varandra. Vi har en bra kontakt, så att säga. Han ringde mig så sent som för någon vecka sedan när vi diskuterade...
Principer?
Ja, kan man säga. Mm.
Hyfsad, intressant generationsspelare han får börja med att jobba med.
Ja, han är ju känd för att vilja bygga en stark centrallinje där, och det har han ju nu i både Ödegård och Sander Berge på mitten och Haaland och på topp där, och så att ja.
Vet han mittbacken Ajer?
Ajer, ja.
Härligt. På tal om det, har du haft något konkret på bordet annat som sticker ut som du har tackat nej till?
Under åren?
Ja.
Ja, det har jag haft.
Kan du bjuda på någon som är preskriberad?
Nej, det är som jag tackat nej ganska tidigt, så finns det ingen anledning att dra upp det.
Real Madrid?
Nej.
Barca.
Nej.
Men skulle det kunna vara någonting? Nu har du varit i Danmark, men att arbeta internationellt i klubblagsfotbollen efter en landslagskarriär.
Ja, men det hade jag absolut gjort. Men samtidigt är det ju så att ska man göra det, så ska man göra det som ett team. Mm. För jag tror ju på det här liksom, att om man hittat en arbetsfördelning med människor man litar till 100% på, så skulle man vilja ha med sig hela det teamet. Och så.
Det är väldigt vanligt i internationella toppfotbollen.
Så att jag hade gärna gjort det, men med de jag jobbar ihop med nu, så att säga. Mm. Det hade varit jäkligt kul.
Mm. Hörrni, vi ska börja runda av. Hoppas många har lärt sig mycket om både vår assisterande förbundskapten Peter Wettergren och hans fotbollsfilosofi och tankarna där omkring. Är det någonting som du vill påminna alla oss svenska landslagssupporter om här innan mästerskapet nu?
Att stötta oss lika bra som ni gjorde i Rysslands VM, för det stödet vi hade på läktarna där. Nu är det inte säkert att ni får åka dit och se matchen, men kan ni det, så absolut gör det. Annars så stötta oss hemifrån, ni är helt enorma, och utan er så hade inte jag haft det här jobbet.
Hör du, stort lycka till här nu. Hoppas allting går bra med både trupputtagning och samling. Och,
peppar, peppar, inga skador.
Exakt. Pre-camp och base-camp och allt vad det heter. Stort jävla tack också för att du kom hit och gästade oss.
Tack för att du kom. Tack snälla.
Du ska precis som alla andra gäster få avsluta din episod med en låt. Janne har i 3 avsnitt i rad kört Jag och min far. Aha. Med Magnus Uggla. Säg inte att det är din favoritlåt också.
Nej, det är det inte. Hade jag fått gissa så hade det varit den eller något med Gyllene Tider från Halmstad. Ja. Nej, vad svårt det här
var. Du känns som en musikman.
Ja, men jag gillar ju, 80-talet var ju min musik, men en låt som har etsat sig fast i hjärnan på mig, det är ju Håkan Hellström, Din tid kommer.
Snyggt. Vill du ha originalversionen eller vill du ha remixen från Otto Knows?
Ta originalet.
Då säger vi stort tack till Peter Wettergren. Återigen, ha en fortsatt fin vecka. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.